what a peculiar place to have a party. You know, Dino, we really shouldn't be doing this. After all, we haven't been invited. And curiosity often leads to trouble.
Kaninpodden. Är det kaninpodden eller kaninhålpodden?
Kaninhålet.
Just det, kaninhålet. Just det. Mm.
Kaninpodden låter mera som en podd som handlar om kaniner.
Idag så ska vi prata om en amerikansk regissör som har gjort 3 filmer. Stämmer det?
Ja, det har han gjort. Jag gissar att han kanske har gjort några kortfilmer emellan.
Ja, jag tror också det. Jag har lite buzzwords här till dig.
Mm.
Så får du reagera på dem.
Okej, okay.
Läskigt.
Mm.
Tycker du det stämmer?
Ja, det tycker jag stämmer.
Unikt.
Mm.
Magiskt.
Mm.
Professionellt.
Ja.
Roligt.
Ja. Ja, inte i alla fall kanske, men
nej.
I vissa absolut.
Noggrann.
Ja.
Missförstått.
Ja, alltså det beror lite på. När man är så nischad som han är så...
Det är en han så... vi pratar om i alla fall.
Ja. Ursäkta att jag spoilade det.
Ja.
Men när man är så nischad som han är så är det väldigt svårt, tror jag, att inte bli missförstådd av åtminstone en portion av publiken. Och det är han absolut.
Oj, jag hoppar vidare. Absolut, ja. Mm. Enkel.
Nej. Det skulle jag säga är antitesen kanske.
Vi stryker enkel.
Mm. Nej, men säg vad du
menar. Ja, men då tänker jag så här. Du tänker att historien och världen är mångtydig kanske.
Jag tycker mer att perspektivet i historieberättandet är så här genomtänkt som det kan bli typ.
Ja.
Och därför så är det i min bok då, alltså det beror på vad man tänker på när man säger enkelt, men i min bok så känns som att det är extrema vägar från enkelt.
Mm.
Det han gör.
Jag skulle vara så här sann istället då. För jag tänker att det är så här man går tillbaka till några rötter, det är liksom inget så här krångel, det är en plats, det är en historia.
Mm, ja, jo, men på det sättet absolut.
Det är inte
att det behöver inte vara alltså invecklat ur ett logistiskt perspektiv.
Nej, exakt. Okej. Okay. Enkelt ur ett logistiskt perspektiv.
Ja,
det låter inte lika bra.
Det är så här, alltså ända upp till senaste filmen i alla fall så har det varit så här extremt begränsat antal skådespelare och i princip en plats som man filmar på.
Mm.
Och det är ju enkelt.
Och vi, det är 2 till buzzwords här bara. Det är, näst sista var mitt historiskt.
Ah, ja. Mm. Ja. Ja, men det är 100%.
Och yes. Det sista är konstigt.
Ja.
Ja. Är det något vi måste lägga till där? Läskigt, unikt, magiskt, professionellt, roligt, noggrann, missförstått, enkelt ur logistiskt perspektiv, historiskt och konstigt.
Ja, alltså jag skulle vilja peta in pretentiös.
Okej.
Men då tänker jag det
inte ett negativt
Nej, alltså den sällsynta positiva pretentiösa regissören.
Ja.
Jag tänker det finns en handfull som ändå är rätt duktiga på.
Men det är väl lite
det känns ju som alltså han är ju man måste ju kalla honom pretentiös, ja, för att han är så extremt han är en visionär liksom, och han har en tydlig idé, och han är nog rätt medveten om att det han gör är speciellt liksom.
Ja.
Och jag tror att han trivs väldigt bra med det.
Ja.
Men han gör det också väldigt bra. Det så att han är säreget
liksom. Han vill vara unik och allt det där. Som är unikt för ett av buzzworden här. Men det ska vara en speciell sak. Det ska inte vara något annat. Men jag tycker det kan luta sig tillbaka på det här som vi hade svårt att komma överens om. Det här enkla. Det är ju något historiskt urtida i berättandet också. Nu har vi hållit på med det alldeles för länge med buzzwords, men vem är det vi pratar om?
Är vi klara för kvällen nu?
Ja, exakt. Ja,
tack så mycket.
Tack för det.
Kaninpodden idag.
vad är det? Vem är det vi pratar om?
Vem är det vi pratar om? Det är Robert Eggers.
And I thought, well, there's a talent here. How did this guy do this film?
Eggers has delivered a third consecutive stone-cold masterpiece.
This is something that I'm actually comfortable calling a masterpiece.
And I mean, it's a masterpiece, no doubt. It deserves all those video essays that are saying the same thing. And sorry for how small-minded this is about to sound, but I can't see how you could disagree about that.
Honom ska man hålla ett öga på, kan vi börja med att säga bara.
Jag tror han var någon så här, jag vet inte vad det innebär då, men en production designer. Vad gör man då?
Gör man sets typ. Alltså man hjälper till att inreda rum som man ska filma i. Man hjälper till att se till så att filmen ser ut som regissören vill att den ska se ut.
Och det är väl också väldigt tydligt i hans filmer att det är viktigt för honom fortfarande.
Ja, absolut. Men det är A och O skulle jag säga.
Det är alltså en production designer som blivit en manusförfattare och regissör då.
Men han har också varit skådespelare.
Ja.
Vet jag. Jag vet inte riktigt vad han har skådespelat i, men jag har läst intervju, eller jag hade en intervju med Alexander Skarsgård.
Alltså, han har ju vuxit upp inom skådespeleri, för hans mor har jobbat med teater.
Okej, men så kanske. Ja, men jag vet att han kommer från teater, och det kanske är då att han har skådespelat i teatersammanhang. Men att han har, alltså att han är en skådespelarregissör. Alltså att han vet hur man pratar med skådespelare.
Precis. Och då ska vi prata om tre filmer. Och det är The Witch, The Lighthouse och The Northman. Det är lite roligt att han... Jag tänkte på det för första gången idag när jag skrev upp det. Ja. Att det var såhär, The Witch,
men,
The
men Lighthouse. Men det, alltså, det anknyter ju till ditt... vad var det du kallade det för? De här orden som du hade. Buzzwords. Det är ditt enkel buzzword. Det är så här, det här är det, det här filmen handlar om. The Witch. Det är inte så här The Long Cold Winter of the Witch Year. Eller någonting som det skulle kunna heta.
Nej, exakt. Ja, så här, the Fable of the Witch. Eller Witching, Witching Season. Eller...
Nej, The Witch. The Lighthouse. From, The Northman. Det räcker.
Jag gissar att vi kommer gå ganska djupt in på allihopa. Så
strap up!
Det bästa sättet är att bara hoppa in i filmerna. Och vi går från första filmen till sista. Tre filmer framåt.
Precis som Robert Eggers gjorde.
Så då frågar jag dig. So how do you direct a goat? You don't.
Oh God, my Lord, I now begin. Oh, help me and I'll leave my sin. For I repentant thou shall be. From evil I will turn to thee. None ever shall destroy my faith. For I repentant thou shall be. Oh, God, my Lord, I now begin. Oh, help me and I'll leave my sin. For I repentant thou shall be. From evil I will turn to thee.
Let us leave the fort.
The Witch, 2015. Sundance-vinnare. Det här är min take på filmen då. Ett gäng puritaner som blir onda i 1600-talets Amerika.
Ja. Ja, jo, men alltså det är en sak som jag tycker är väldigt... Alltså som jag gillar med alla de här tre filmerna som jag än så länge har sett. Mm. Vi får ju se vad han kommer med i framtiden, men det är att det känns som att en av sen nyckelingredienserna för honom i att berätta en historia är att se till så att det är så upp till tolkning som det kan vara i princip.
Mm.
Att det är ingenting i hans filmer som skriver tittaren på näsan. Och jag kan tänka mig att man kan se, alltså The Witch är väl hans mest, är hans enklaste kanske. Eller alltså ur ett berättarperspektiv så är det kanske den enklaste filmen.
Mm-hmm.
Men även den är extremt tolkningsbar skulle jag säga.
Ja. Jo.
Och jag skulle inte ha samma take som du. Hade nu. Nu
har jag min take. Det var ju jag förklarar vad filmen handlar om.
Ja, men du sa ju inte det här. Det här är min take.
Ja, det vet.
För jag skulle inte säga att det är nödvändigtvis det filmen handlar om.
Nej.
Jag tycker inte att någon i den här filmen blir ond egentligen.
Okay.
Jag tycker inte det handlar om.
Nej.
Det handlar om människor av den här tiden när det nu är
1600-tal.
Ja, 1600-tal. Som försöker hantera sin religiösa tro. Alltså dels det, och så försöker de hantera en dotter som håller på att växa upp och bli kvinna.
Och hur går det då, Christian?
Det går käpprätt åt helvete. Nej.
Så om vi
jag vet
ska
inte hur
gå, nej, men om vi ska gå ifrån det, om vi ska lite mer reella. Jag gjorde ju bara en tagline där då.
Mm.
Då innefattar ju egentligen historien om att de är ju då vad vi ser som man kan se sig framför sig såna här inte alltså målningar från vad har de för, de har såna här fyrkantiga skor, roliga hattar som är liksom alltså de är ju
runda, stora
holländar kläder på sig, eller hur? Och det börjar ju med det som lägger fram då hela historien, vilket är att de blir utvisade från deras koloni, vilket är en holländsk koloni på grund av religiösa de har en annorlunda idé om vad man ska göra med sin tro.
Det känns som att de är lite
väldigt,
mer,
väldigt hängivna. Otroligt
lite mer
hängivna.
Fundamentala.
Precis.
En kolonin som de bodde i.
Och vi måste väl också kanske nämna det att Eggers har ju baserat, vilket går igenom hans alla verk. Han har baserat då, varför en av de här, historiskt sett så använder han ju då riktiga källor. Och då är det lite baserat på häxprocessernas tid då. Har han tagit dialoger från olika... idag skulle vi inte kalla det juridiska. liksom så här. De har haft olika domstolar där de har erkänt och inte erkänt. Och så har de skrivit ner det liksom i olika sammanhang. Och så har han använt de dialogerna igen. Så de pratar på ett väldigt roligt sätt. Ja. Och det gör de ju genom alla hans filmer. Har han ett ålderdomligt språk.
Tidstypiskt skulle jag säga.
Jo,
det känns bara så, alltså för honom så är det viktigt att historien utspelar sig i ett rimligt sammanhang. Liksom.
Mm.
Alltså inte då att man berättar en historia om 1600-talets kolonisering av USA med någon som pratar med New York-dialekt liksom.
Nej.
Eller sydstatsdialekt eller någonting, utan de pratar ju då som de pratade liksom.
Och, på sätt och vis skulle jag säga.
Men absolut. Jo, alltså det är klart att det är ingen som har varit där och spelat in hur det lät.
Nej.
Men alltså hur meningssammansättning och alltså hur för man oss så tilltalar vi, varandra. Och
för sådär. Oss känns det väldigt tidstypiskt på något sätt.
Ja. Och det, för mig så lägger det till väldigt mycket i
historien.
Ja, men alltså vad jag upplever som att han vill göra med den här filmen. Mm. Liksom, att för att den marknadsfördes ju av kära A24.
Shout out! kan vi göra en liten sidebar nu då? Mm. Många dyk blir här nu, men A24 gör ju alla... Då vet vi att det kommer... Var speciellt.
Mm. Det kommer vara bra liksom på ett eller annat sätt.
But A24 has a 99% quality track record. What
to sum up their contribution to film since their genesis in 2013, A24 have distributed some of the most game-changing films of the decade.
Men i alla fall de marknadsförde det ju som en skräckfilm. Vilket inte är så konstigt egentligen. Nej. För att på många sätt...
Men A24, det är alltså det är ett halvstort produktionsbolag som satsar på väldigt speciella berättelser.
Indie-produktioner.
Ja, men de lutar sig då åt läskiga saker, kan vi säga i alla fall. Eller speciella läskiga.
Inte enbart.
Unika, allt vad det nu
kan. De gjorde ju Moonlight till exempel.
Ja. De har väldigt bra hits kan man säga. Alltså, de har ju väldigt få misses.
Men särskiljer sig från många andra stora produktionsbolag i det att de låter sina kreatörer skapa sin vision utan att lägga sig i särskilt mycket.
Precis.
Och det gör ju helt plötsligt att allting blir lite mer spännande. Men i alla fall, de marknadsförde filmen som en skräckfilm. Och filmen kan absolut ses som en skräckfilm, men jag tycker det skulle vara förargligt att bara se den som en skräckfilm.
Ja, jag tror det här kommer också vi återkomma till sen angående hans när han måste släppa liksom sin vision, Eggers och så. Och det tror jag kanske började där med A24. Det är ju inte en skräckfilm i sig, skulle jag håller med om det.
Men jag tror inte han ville göra en skräckfilm.
Nej. Men
jag tänker att han, alltså de...
Den är obehaglig, det kan vi hålla med om.
Jo, absolut. Ja. Och den är ju alltså den är ju lite baitande. Alltså det är lite så här att den öppnar ju med att man får en så här, idé om att det finns en häxa i den här skogen.
Ja.
Och då fylls ju huvudet med tankar om var kommer det här leda någonstans. Mm. Det är en häxa i skogen. Nu kommer det bli läskigt liksom.
Mm.
Och sen så egentligen så är inte den där häxan riktigt delaktig i resten av filmen. Utan det är ju mera en setup för att man ska komma in i deras... frame of mind, för de, alltså vad filmen handlar om är att de är rädda för saker som de inte förstår, och de tror att en av barnen i familjen, den äldsta dottern då, eller det ryktas i familjen om att hon kanske är en häxa liksom.
Mm.
Och då är det ju så här, inte att någon säger sig, men vadå, vad, det där är ju, nu pratar du strunt liksom. Det är inte så. För att de är ju så rädda för allting. Sånt här. Alltså, att man går emot Guds ord.
Och, man hör ju det i begreppet
skriver ett
puritaner.
Avtal med de är så, djävulen. Liksom.
Ja, de är så rättrådiga man kan vara.
Ja,
det är viktigt. Och man föds med synd. Man blir döpt. Och det är många saker som genom filmen då Allting handlar om tro på ett eller annat sätt. Men, ja, men den har varit ren då liksom.
Ja, och det
alla
det
är ju orena. Och hon då, då, på vilket sätt är du oren? Man liksom luskar reda på, man vill ju hitta orenheter.
Mm.
Och då tror man ju då,
ja, men precis, att, alltså för att om man kan, om man i det här, i den här världen eller i den tiden då, om man kan hitta någonting som man kan fixa, då är det ju, då har man inte någonting att oroa sig över längre. Då kan, nej, man fixa det, om det nu innebär att man bränner någon på bål till exempel, eller vad, vad det nu kan vara för någonting.
Mm.
Om man kan fixa det, så är det löst. Men problemet för dem är att de lever ju ensamma ute i vildmarken för att de har lämnat den här kolonin.
Precis.
Och tror då att det bor en häxa i skogen.
Ja, alltså vi kommer ju gå in nu, precis nu, i ganska mycket spoiler-territorium.
Ja, alltså,
så det kommer nog genomgå alltihop här. Men då de har alltså blivit utkastade precis i början där. Mm. Och sen så kommer de då vara tvungna att skapa ett eget egen plats, eget boende. Ute i, jag tror de är i så här nordöstra USA någonstans. Mm. Liksom. Det påminner ganska mycket om typ så här hur det är, skulle jag säga. Alltså i Sverige. Ja. Det känns väl så här John Bauer- så här äskt allting.
Mm.
Hon är också så här långt, alltså vår protagonist, som vi inte vet om hon är en häxa eller inte, vad det nu kan innebära, innefatta. Hon har långt blont hår och är väldigt så här, hon sitter och i andra scenen efter de har blivit utkastade, så sitter hon mer eller mindre och ber om förlåtelse för att hon har lekt på sabbaten. Så de är ju otroligt så här, de ursäktar sig för allting och så. Och föräldrarna, alla är väldigt, de är de fem barn va? Ett tvillingbarn.
Fyra är de.
Fyra barn, okej. Okay.
Mm.
Hon har en yngre bror, hon är äldst. Och så är det två tvillingar och så är det hennes föräldrar. Och historien börjar ju med att de blir utkastade, men sen är det väl allt sätter igång det du nämner. Det är när hon har hand
nej,
om...
De är fem barn. Just exakt. Det är ju det som kickar igång allting.
Det är det plot kickoff. Det är när hon får ta hand om yngsta bebisen, yngsta pojken.
Som är en bebis 6 månader eller något.
Ja, det är ju en bebis då. Hon blir ombedd att ta hand om det yngsta barnet och så går hon iväg och leker peekaboo till tut. Och
på svenska
vid
då.
Tredje tillfället hon gör till tut så här, barnet verkar uppskatta det här väldigt mycket, så är barnet helt försvunnet. Eller
precis.
Och det är väl det som den första gången den här mystiken eller vad det nu är föds in.
Ja.
Och det är liksom en bild på skogen som återkommer. Och det är också så här en, som för oss i alla fall tror jag, ganska så här vardaglig skogsbryn liksom. Som de har blivit ombedda att inte gå in i överhuvudtaget.
Ja.
Så det jag tycker han tar tillbaka det här historiska en gång, att man var ju rädd för skogen förr i tiden.
Ja. För men att det man fanns ju saker. Alltså, för då hade man ingen kunskap om någonting, och framförallt då, alltså de kom, det här är ju 1600-talet i USA, så de har ju uppenbarligen kommit dit med, eller så här, kanske andra generationens kolonisatörer liksom.
Mm.
Och de vet ju ingenting om vad som finns i den här världen överhuvudtaget. Det enda de har att klamras fast vid är sin tro. Och den blir ju, den skakas ju.
Ja, men det är det som har fört dem dit också.
Jo, absolut.
För att de är ju förtryckta i sitt hemland ofta. Många är ju religiösa flyktingar liksom. Antingen, så de ska bygga sin rättrådiga, riktiga värld där liksom, i nya landet.
Syriana
Hill. Därför de har så stark tro. Ja.
Det är det de vill. Och den här familjen är ju lite mer, som vi sa, fundamental kanske än
Och nu idag så ska de bara storma kapitalet och
precis. Och nu har de ju
återinfå abort
och det här är ju precis att återinföda Roe föll nu. Så nu är vi halvvägs tillbaka till stenåldern igen.
Ja, det är skönt. Nu är vi tillbaka till sex till när den här filmen utspelas.
Precis. Den är högaktuell. Det är liksom den här kvinnosynen då som återspeglas i dagens samhälle också. Men snart börjar de väl bränna häxor kanske. Ja.
Hon leker titut och då försvinner helt plötsligt. Han är bara borta.
Ja. Och jag skulle ju säga fortfarande att vi är inte inne i spoiler ännu, för det här är ganska tidigt.
Nej, vi är väldigt tidigt i filmen.
Och vad jag skulle säga, ifall vi nu ska försöka hålla det hyfsat light liksom, så är ju alltså det som är resten av filmen sen, det är ju att de försöker förklara för sig själva varför Gud låter deras minsta barn försvinna.
Mm.
Och alla har olika nivåer av så här, vad man tror, alltså
vad tron innefattar.
Ja, exakt.
Vad deras tro kan påverka världen och vad de kan göra och vad det här barnet försvann. Och det är ju, vad innebär det för oss att det här barnet försvann?
Runt den här tiden också, det var ju när man brände häxor i Salem. Det var väl slutet av 1600-talet också. Så det var ju en hot topic på den tiden. Att så här, om det var någon kvinna kanske då som satte sig upp mot auktoriteten, eller om det var någon kvinna som liksom inte kanske var helt nöjd med att leva det livet som hon var tilldelad, så var det ganska lätt att bara säga att hon var en häxa liksom.
Mm.
Alltså om hon försökte någonting annat, och för att alla var rädda för häxor förstås.
Blasphemy.
Häxor är ju läskiga liksom. Ja. Om man tror att häxor finns på riktigt. Det är det som är det vackra med den här filmen i mitt, alltså för mig, det är hur de är totalt kompromisslösa i porträtteringen av den här familjens tro. Mm. Att det finns liksom ingenting. Jag skulle se i många filmer som skulle försöka göra en liknande porträttering, så skulle man liksom inte hålla i det här. Alltså hålla i att de tror på de här totalt banala, galna idéerna.
Alltså det är ju inte tidlöst, utan det är ju ganska tidsfasta moraler och principer.
Ja, men precis. Ja.
Och det är det som, det är det som går fel i vårat huvud när vi tittar på det.
Ja, men liksom precis.
Men det är klart, du ska ju inte prata med henne sådär. Nej. Eller, hon är jättesnäll.
Ni måste ju kunna lösa det här som människor, liksom, tänker man. Men det kunde de ju inte.
Nej. Och han lyckas få fram det som vi nämnde då, att han har byggt den här platsen för dem. Alltså, det är en fantastisk sceneri som är då riktigt uppsatt. Det är de här husen med de här personerna som är korrekt klädda. Allting är liksom perfekt enligt den här tidsandan.
Mm.
Och så beter de sig och pratar på det sättet. Och sen är de helt oförlåtliga i vilken hierarkisk ordning de har i familjen och hur liksom man ska bete sig.
Mm.
Så det är ingen som kuvar sig, eller det är ingen som säger ifrån heller.
Nej.
Så jag skulle säga att filmen handlar ju om hennes resa och våra som tittares acceptans in i, och nu är det spoiler.
But what the hell, right? We're all gonna die someday anyway, right?
What?
Honey, wow.
Are you kidding
really?
Me?
You just ruin it every time.
I'll see you at home.
But wait
so
a second.
Rude.
Now how would you not know that that was taking place?
In i att hon till slut blir en häxa.
Mm.
Och vi accepterar ju det till slut. Ja. För men det är att i här... den här världen så finns det ingen annan plats för henne. Hon har försökt alla andra saker.
Ja, men
okay.
Det är det enda, det enda sättet för henne att slå sig fri från det som är så här, helt förutbestämt för henne.
Och jag skrattar för att det är det jag tror Eggers är. För mig i alla fall är. Det är att han... han har en väldigt satirisk eller komisk syn, en mörk komisk syn på olika tillvaro som han gestaltar väldigt krasst och hemskt, men sen så för han ju fram de här väldigt fantastiska skådespelare som gestaltar de här tydliga rollerna som man ändå lyckas skriva. Den här skrev han inte tillsammans med sin bror, men det gjorde han i nästa film, tror jag.
Ja,
men det är väldigt så här, han lyckas få fram de här personerna som väldigt så här, unika och tydliga. Och sen så blir det så här, för mig så blir det nästan, jag vet inte när det övergår till, jag har svårt att sätta finger på det, men jag tycker det blir så här, det är så här komiskt i slutet.
Men som en fars.
Ja, nej, det är fel att säga, för att jag vill inte säga att det blir tradigt eller liksom så här på skoj. Det är ju det är inte humor. De håller ju inte på liksom så här ramla på bananskal.
Nej, nej.
Utan det blir bara, nej,
det är jävla turligt också.
Det blir bara så här
ja, men,
det blir alltså, nästan det är här... så hemskt. Och han tar in oss i det här otroligt mörka, till att till och med vi kan skratta åt det till slut. Men det är, alltså man själv blir alltså, nästan galen om att titta på det.
Men det är den här, alltså, så här kompromisslösheten som vi inte är vana vid när vi tittar på film, tror jag. Vi är vana vid att man vill blidka publiken lite.
Ja.
Och, alltså att man vill... alltså ge publiken någon slags ingång som är så tydlig om man ska veta.
Det ska vara en payoff liksom hela tiden för varje karaktär och varje minut man tittar på, så ska det vara liksom så här, nu har den personen gjort det, då borde det här hända sen.
Och det blir ju en payoff i slutet, absolut, skulle jag säga. Men alltså hela vägen dit är så här, den känns orimlig nästan. För att vi kan inte förstå hur de kan göra som de gör. Och alltså dialogen är ju underbar. För man bara sitter där och så här, vad säger du för någonting? Ja. Alltså, är du orolig över det här? På riktigt liksom?
It's you! It's you!
Have you told them?
The devil is in me! And I've had they... You have smeared me sin. You reek of evil. You have made a covenant with
brother. You bewitched thy brother, proud slut.
Did you not think I saw thy slutish looks to him, bewitching his eyes any harm? And
me.
Thy father next. You took them from me.
They are gone.
You killed. My children! You killed that father! You witch!
I love you!
Och sen så förstår man att det här är 1600-talet och det är en annan tid än 2022. Vi var oroliga över olika saker liksom. För jag menar, vi har sett andra filmer från den här tiden och det känns som att det är inte, alltså filmer är ofta mer tillrättalagda än vad
precis.
The Witcher.
Alltså, vi pratade ju om också att Eggers hade sen underton eller någon, ofta en mening med det han berättade. Och det var ju därför det var viktigt att det var 5 barn och 2 vuxna. För det är ju så här 7 personer.
Ja.
Och då är det så här 7 deadly sins då liksom. Och hon, vår protagonist, som vi ändå måste kalla henne, Thomasin. Anya Taylor-Joy, som det är också så här ett bra
tecken. Det är hennes genombrottsroll för övrigt.
Precis.
Hon har gjort stordåd sen dess.
Absolut. Och det är väl väldigt tydligt att alltså Eggers är en både writer men också director, alltså regissör, som gör saker som folk vill vara förknippad med. Mm. För att de kommer ju återkomma sen då, hans andra filmer. Många av dem han jobbar med. Men hon blir anklagad för att det här barnet har försvunnit, framförallt av sin mor, som ifrågasätter då henne och typ mer eller mindre hatar henne. Och hennes yngre bror, han är ju, alla de är ju liksom cast outs. Mm. Så han börjar, han har ju, han är ju fortfarande den äldsta sonen. Han ska ju ta över hushållet sen. Mm. Så alla ser upp till honom.
Han väger ju tyngre än vad hon gör. Fast precis, hon är typ så här 7 år äldre än honom kanske.
Eller? Han går upp tidigare, han vill vara som sin far. Mm. Hans far är ju den mest liksom, han som bestämmer såklart. Men han, det är många såna här små scener där man ser till exempel hennes bror då tittar på typ så här in i hennes blus liksom så här. Han sexualiserar henne. Och det är ju så här en av så här, The Deadly Sins då liksom. Mm. Skulle man kunna se det som. Absolut. Jag tror att heter Ralph, heter han va?
Eller? Jag kommer inte ihåg vad.
Kanske inte faktiskt. Jag tror att heter Ralph. Han är lite yngre än henne och de träffar ju inga andra. De är liksom mitt ute i ingenstans och han går upp tidigare och tittar och säger sov. Han vill liksom vara så här faderlig, eller han vill vara den som bestämmer. Så han liksom och hon agerar in i det på ett väldigt snyggt sätt. Alltså skådespelaren i alla fall. inte annars.
Men, Caleb.
Heter han Caleb? Okej. Okay. Vem är William då? William var han som...
William är pappan.
Okej, okay. William är pappan, Caleb är han som yngre brors, eller nej, den, ja, yngre än honom men äldsta men sonen som ska ta
över. Det är snyggt för att det är tydligt att hon förstår vilken roll hon har tilldelats.
Ja.
På något sätt. Även om hon egentligen inte accepterar eller godtar det. Hon älskar ju sin bror, så hon vill ju inte liksom hon vill ju inte hamna på dålig fot med honom på något sätt. Nej. Vilket man skulle kunna göra på den tiden om man hanterade det på ett dåligt sätt liksom.
Men samtidigt så har hon ju liksom ett förhållande till barnen. Det är så snyggt gjort då, för föräldrarna är liksom så här stoiska och de som är överhuvuden i familjen. Och hon har ju ett genuint förhållande till sina syskon som man har då när man växer upp.
Där hon har ju agerat, hon har ju varit i en föräldraroll till dem till stor del.
Precis, så är det väl liksom i syskonroller där man liksom tar ansvar om man är äldre bara helt enkelt. För hon är ju det äldsta syskonet. Och jag skulle säga att där saker och ting efter då hennes bror, deras bror blir bortrövad av något. Vi vet inte vad som har hänt. Men han är försvunnen. Så blir alla liksom ifrågasätter vad som har hänt. Och då är ett tvilling syskon deras syskon som springer runt och leker och är väldigt så här barnsliga helt enkelt jämfört med de här som försöker ta de här med paternala, alltså så här vuxenrollerna som då hon och Caleb gör. Och då bryter hon någon gång när hon blir så arg på sin en av tvillingbarnen att hon erkänner sig själv för häxa.
Ja, hon säger ju det för att hon vill få tyst på sin lilla syster.
I be the witch of the wood.
Liar, liar.
I am.
Listen not to a mercy.
I am that very witch. When I sleep, my spirit slips away from my body and dances naked with the devil. So I signed his book.
No.
He bade me bring him an unbaptized babe. So I stole Sam and I gave him to my master. And I'll make any man or thing else vanish I like.
No.
Aye.
and I'll banish thee too if thou displeaseth me.
Be quiet.
Mercy, she's but telling fantasies.
Perchance I'll boil and bake thee, since we're a lack of food.
No! Stop, Thomasin!
Och säger så, om du inte är försiktig så kommer jag förhäxa dig.
Precis. Och så säger hon, det var jag som tog honom, det var jag som, och så säger, gör hon liksom nästan, vad kallar man när man skapar själv sitt liksom sitt fate.
Gräver, det är det hon, gräver sin egen grav.
Ja, jo. Så är det,
det
också.
Det kanske inte var det, men, det
nej, men det är väl det, det, är det hon gör.
Mm.
Hon skapar sitt eget öde där då liksom, när hon bestämmer sig, för hon går väldigt för långt och Caleb försöker stoppa henne, så här bara, nej nej, såna här saker får du inte säga liksom. Du kan, du, take it back. Och då tror ju de här, hon börjar tro på det. Och jag vet inte, vad skulle man säga liksom, att fram till dess när hon tar sig, hon bestämmer sig för att ja, men nu kommer jag ta på mig det här skulden. Än fast hon hittills försökt vara så här rättrådig, jag vet inte vad som har hänt med min bror och allting. Vad skulle man säga sen då? Är, för det är liksom som dominobrickor. Det börjar ju med att hennes liksom, eller börjar kanske med att de blir bannlysta och så bygger de gården där ute. Det är inte så här långt, utan allting sker inom två scener. Men vad är det som gör att allt alltså, tippar det, över det, för mycket det, hela tiden?
Det känns ju, eller jag upplever som att en stor faktor till att det tippar över till slut är ju att de inte vet vad de ska göra med henne.
För att med henne
hon,
då?
Med henne, just för att hon är en så här vuxen, eller hon är inte vuxen, men hon är en så här giftasmogen, eller vad man säger, flicka, som de, om de hade varit en del av en koloni, så hade de lämnat över henne till en annan familj.
Ja, och, nej, de vill ju sälja henne. Det gjorde man ju då.
Ja, men precis.
Inte så här slav mening, utan nej, det var vanligt
för,
på den tiden.
Ja, men för att få alltså gifta in henne.
Ja, alltså i den här historien så vill de sälja henne.
Ja, då, gjorde man. Men, då vill de det för att, men då är det för att de vill bli av med henne, för att de tror att hon är en troublemaker.
Ja, någonting är fel. Men, och det är ju egentligen, det går ju tillbaka till kanske att det är föräldrarna som är felet kanske.
Jo, absolut. Men alltså, i själva verket så alltså, man skulle ju kunna se filmen som att den faktiskt handlar om bara en flicka som växer upp och hennes familj vet inte vad de ska göra med henne.
Nej.
Och allting går åt helvete bara.
Ja.
Liksom på ett sätt. Men jag menar, för det är en annan en annan nivå av vad historien vill berätta.
Mm.
Tror jag.
Men pappan är ju,
han vill, han ju är
den, han vill liksom ta då, allting börjar gå fel. De är väl den där farmen. Och de, det är ingenting som det blir inget, det blir, va, alltså mat, va, det de odlar, allting går dåligt bara liksom. Ja.
Och de, han, då tror ju de automatiskt att de har en förbannelse över sig.
Ja, det börjar ju med liksom att deras barn försvinner och så ingen.
För de är ju gudfruktiga liksom.
Ja, alltså, och så tar han ut Caleb, äldsta sonen, i skogen för att leta efter, de ska börja jaga, men det är inte deras, de är inte vana vid det liksom.
Nej.
Och han har sålt ett så här krus som är någon giftas present tror jag. De från hans frus sida, då gifte man ju bort, och då gav man massa gåvor för att gifta bort sin dotter. Så hans frus, det är någon slags krus. Ja, han är tvungen liksom att sälja det. Och det lobbar han över då på, det så har ju sonen försvunnit, den yngsta, barnet försvunnit, och det är ju liksom på hennes axlar. Och då börjar mamman anklaga henne för att det här är borta också.
Mm.
Så allting, ja, börjar bara så här blir värre och värre hela tiden för henne. Ja. Och han säger inte, när hon börjar anklaga honom, säger han inte att nej, nej, det är jag som har sålt det här. Utan han säger bara, nej, men hon har sagt att det inte var hon, så då lämnar vi det. Han erkänner aldrig någonting liksom. Nej. Och de här fällorna i skogen och allting, de får ju höra sen då genom de bor ju i tvåvåningshusen då, väldigt fint på den tiden, så får de ju höra
om de hade bott kvar där idag så hade de kunnat sålt det för mycket pengar,
miljonbelopp. Men då hör de ju genom väggarna liksom att föräldrarna pratar om att ge bort henne och sälja henne, som du nämner. Och då bestämmer ju sig Caleb för att gå ut på morgonen och ta hand om det här. Han ska liksom skaffa mat. Så då går han ju till de här fällorna som pappan har liksom ljugit också för mamman att han ska göra det här. Och då tvingar hon, för hon upptäcker ju sin bror att han är uppe. Hon bara, jag måste också få följa med om du vill. Hon är liksom orolig för honom, tror man i alla fall. Och då tvingar hon honom att följa med. Det går väldigt dåligt. De är i skogen, det går väldigt dåligt.
Det gör det. Det är väl, alltså, jag upplever det som att allting som har, som visas ute i skogen som berör en fysisk närvaro på något sätt där, är ett fortfarande tolkningsbar.
Ja, och det är väl det som vi skulle kunna komma fram till.
Ja.
Att det som är intressant är ju att man vet inte vad som är på riktigt.
Nej, nej, men precis. Och det är en röd tråd genom alla hans filmer.
Mm.
Vad är på riktigt? Vad är från karaktärens synpunkt? Vad är för tittaren? För att komma in i historien. Vad är metafor? Vad är dröm? Det är oklart. Alltihop.
För att det är aldrig,
och då blir det
egentligen någon, åtminstone som överlever, som kan kännas vid den här fantastiska världen liksom.
Nej.
Utan det är bara hela tiden någon som upplever något som vi får se.
Ja.
Och kanske, de är nästan ensamma varje gång de får de här fantastiska sakerna.
Ja. Och det kan ju upplevas då som att det är snarare än någonting som faktiskt händer, så är det kanske en idé om vad som kanske hände. För det enda man vet i fallet med Caleb när han försvinner i skogen, det är att han är borta ett tag.
Ja.
Och sen dyker upp igen.
Mm.
Och han är så här, alltså han är uppenbarligen djupt indoktrinerad från sin uppväxt. Alltså i tron, i vad som kan hända om man tar fel väg och så här, allting sånt. Så att han reagerar underligt på att vara borta i skogen i 3 dygn eller 2 dygn eller vad det är för någonting, är ju i sig inte konstigt. Det behöver ju inte betyda att det fanns en häxa där som kastade en förbannelse över honom.
Oh God, William,
hold it, children, away from this, Thomasin, help.
He'll break his jaws. Christ. He's witched.
To Sam?
No. Horrible fancy this.
Thomas, she stole Sam.
Silence.
She gave it to the devil in the wood.
They lie.
What say you?
She stole Flora's milk to blood. She had better keep secret from you.
Just to quiet her.
She made back and we see Sam. Sign his book.
Silence.
Don't let her near me. She put a curse on me.
They conspire against me.
Thomas is a witch.
Alltså, han är ju sjuk när de tar in honom, för att han har ju varit nedkyld, han är
nedkyld, han har inte ätit och
hon hittar honom också. Det är så här viktigt sen då, för det sjukaste som egentligen går lite ifrån alla Eggers senare filmer, det är väl det här att de bänder upp hans käftar när han ligger i någon frosseri och spottar upp då ett äpple.
Ja, men det tycker jag också är,
och det är den här klassiska, du vet, det är förgiften, alltså gift giftäpple som är så här häxgrejen då liksom, som de, och då börjar de här tvillingbarnen börja lägga sig ner, bara ligga och hoppa runt, och då vänder det verkligen för föräldrarna. De tror ju att hon är häxan, för då helt plötsligt börjar allting vända sig mot henne, det vi pratade om tidigare. Att hon hade ju erkänt sig för att vara häxa, och då.
Men
bara,
det är det enda svaret de har på det här.
Barnen, ja, de här tvillingarna.
Nej, men föräldrarna också. Alltså de kan ju inte förklara det på något annat sätt.
Nej.
Och det är enkelt för dem. Och bara säga att men så här måste det vara. Men jag upplever även den scenen som att den kan vara extremt metaforisk.
Alltså den är ju det, men du menar att den inte är verklig
i deras värld heller nödvändigtvis,
utan de upplever det snarare än att det är sant.
Liksom. Ja, men precis. Ja. Men alltså det är ju upp till...
Alltså de skapar själva i bakgrunden till allt. Ja. Liksom.
Det är ju verkligen upp till tittaren och besluta hur man upplever sådana grejer.
Och sen blir det ju då att då där någonstans så bryter det, och hon blir anklagad av sin far, och allting går snart, det är väl där hon börjar vända till och med, att jag kan inte längre, för hon har ju varit ganska så här, jag är trogen till Gud och jag är god. Men nu så börjar du anklaga mig för alla de här sakerna, men du vet själv alla fel du har gjort, far. Det är du som har fått oss att flytta ut här hit. Det är din silverkopp som du har sålt som jag har blivit anklagad för. Och då blir han bara arg på henne. Och han är också så här, han går ut och hugger ved hela tiden. Och det är så här, han vet att
ibland
han
önskar man
fel,
att man liksom hade ved att hugga.
Ja. Men han står och hugger ved väldigt ofta. Och de här tvillingbarnen, de är fan jävligt äckliga alltså. De är läskiga, alltså tycker jag. Inte så här läskiga i filmen sett, men de hoppar ju runt med den här geten. Ja. Det var det vi började med. Svarte Petter. Den här geten håller de på att springa runt och skoja med. Och det kulminerar väl hela historien med i alla fall att... mamman är ju helt galen för att hennes barn håller på att dör. Och Caleb dör ju också då i så här feberfrossa. Och pappan så här faller ihop i en vedhög efter att ha blivit stångad av den svarte fettegeten. När han har låst in henne, alltså så här, snickrat in henne med tvillingarna. För han vet inte vem som är häxa eller vem som är någonting längre.
Han vet bara att de också det är sattyg.
Exakt. Så han har kört in alla barn i liksom ett hus där. Och när han vaknar upp så är typ hon den enda som lever. Och ser den här geten där som stångar honom i magen.
Men det här är väl också efter hon har dödat sin mamma?
Nej, det kommer sist.
Kommer det
då
sen? Okej. Okay. Ja. Jag kommer för, nu var det lite tassigt.
Nej, men så är det. Så han ger liksom så här upp. För han blir stångad när han ser henne och ser alla bara döda helt plötsligt, för han har liksom snickrat in dem, och det är väl väldigt obehaglig scen, för att han har snickrat in dem i ett hus, så att alltså, nu får ni betänka det här,
det.
Caleb har precis dött, nu får ni betänka vad ni har gjort liksom. Och då undrar hon frågar dem så här, har ni pratat med, för han har snickrat in dem med den här svarta geten som återkommer också liksom. Han bara, har ni pratat, är ni häxorna eller, för hon vet inte så här. Och de bara säger ingenting, de här tvillingarna. Och sen när, jag vet inte om klockan slår 12 eller vad det nu innebär, men helt plötsligt så sitter någon så här alltså obehaglig häxgestalt som man har sett en gång tidigare då i början, som även som har smörjt blod på, jag vet inte om hon smörjer på en stav eller vad man gör för att kunna rida.
Alltså det är ju det är, insinueringen är ju att det är deras lillebror.
Ja, exakt. Hon har tagit blodet från lillebror. Ja, men då ser man då
mosar in mortel. Ja. Och sen smörjer på sig.
Och det ser man då hon i det här huset typ så här göra någonting med, det är inte svarta geten utan en av de andra geterna.
Mm.
Jag vet inte om hon
hon mjölkar.
Hon mjölkar, okej. Okay. Väldigt obehaglig hon i alla fall. Mm. Och sen så klipper det och så vaknar hon upp och så kommer pappan ut och han ser att alla är döda helt plötsligt. Mm. Och vi vet inte vad som har hänt. Och då då blir han stångad bakifrån av den här svarta geten. Och han har ju en chans för han hittar yxan och tar upp den. Men han ger liksom, släpper den. För han tycker han är det här.
Mm.
Jag är värd det här för att jag har inte varit trogen min gud och allt som jag har varit. Och så blir han liksom stångad in i den här vedhögen. Så faller över honom. Så det är också så här tydligt att vedhögen ska symbolisera någonting. Allting är så här symboler för någonting bara.
Absolut.
Och efter det så kommer mamman ut. Ja, och hon har ju också gett upp sig till Svarte Petter, till djävulen. För hon ser ju då sina döda barn och typ så här en korp sitter och hackar på hennes bröst och det är så här,
det är,
ett obehagligt.
Det är tidigare. Det är...
Ah, ja. Men hon, det har hänt liksom.
Mm.
Hon har gett upp också på något sätt. Och hon kommer ut och bara vill döda sin dotter. Och då tar dottern och dödar henne. Och då bara helt plötsligt så alla döda.
Mm.
På hela farven. Och
helt plötsligt så är hon fri. Och hon får göra
exakt. Hon bara, ha. Och då går hon till geten.
Answer me. Thou give?
Wouldst thou like the taste of butter? A pretty dress? Wouldst thou like to live deliciously?
Yes.
Wouldst thou like to see the world?
What will you from me? Cannot write my name.
I will guide thy hand.
Och säger så här. Är du där? Eller jag vet inte exakt hur hon uttrycker sig, men hon bara nu. Vad har du? Har mina syskon pratat med dig? Väldigt fin scen.
Mm.
Den tycker jag. Då börjar allting ljusna tycker jag. Och vi pratade om det. Vi kommer inte prata om någon annan film idag, gissar jag. Men
det blir en part att ta det här.
Ja, exakt. Det blir en part 2 med de andra filmerna kanske. Men det är då jag kände allting föll på plats. Och det är det som är det är det som är vackert med Eggers, men också det som är svårt att ta sig igenom. För det är ganska tungt att titta på hans filmer.
Absolut.
Och
men jag tycker jag,
i efterhand så uppskattar jag det väldigt mycket. Och jag, nu har jag inte sagt, vi har inte pratat om den exakt sista scenen. Och det kan väl någon få ta till sig.
Spoiler även om vi har spoilat alert!
Allting. Även om vi har spoilat
nu,
allting.
Nu ska hittills. Vi börja prata spoilers. Exakt.
Nej, nu. Så nu så får man titta på filmen om man vill veta det. Men det var väl, då tyckte jag verkligen att han han lyckades skapa. Det är också så här som i många filmer, då har de så här en voiceover i slutet, eller hur? Av så här. Mm. Och sen så levde de lyckliga alltså idag.
Ja, det känns ju inte som att jättemånga filmer har sådana voiceovers längre, nej. Det är så Disney-filmer från 40-talet.
De har, alla dåliga filmer har ju voiceovers. Ja. Det är väl det som... Jo. Vad heter den där Jim Carrey-filmen när han spelar han den där knäppa... Inte Andy Kaufman, utan... är det inte Jim Carrey som spelar honom? Nej, vem är som spelar... Nej, det är ju fan...
Jaha, Nicolas Cage.
Nicolas Cage som spelar
honom. Adaptation.
Där. Ja. Mm. Då pratar de om det. Så att
när han är på ett seminarium...
Voiceovers are, vad jag säger,
lazy writing.
Lazy writing, ja.
Men det är ju, typ såhär, man kan
alla romcoms och sånt har ju fortfarande.
Ja. Jo, absolut.
One day I was och ja. I slutet av The Witch, då är det ju en sån känsla jag får.
Mm.
Och det gör ju inte han. Han säger inte så bara, nu händer det här sen.
Nej.
Utan det känns bara som att de släpper allting och så bara, nu ger hon upp liksom. Och jag tycker det är så fint gjort. Det är därför jag gillar den filmen väldigt mycket. För att hon måste ju så här ge sig an då till slut det här lotten som alla tvingar henne att ta.
Mm.
Mamman, pappan, alla anklagar henne för något. Bron, som den enda som egentligen trodde på henne, har ju försvunnit och dött i någon feber.
Mm.
Och han...
Som hon kanske eller kanske inte...
Ja, och hon vet knappt själv vilken hennes roll är längre. Så här. För att i nästa... Den andra scenen så sitter ju hon och ber om ursäkt för allt hemskt hon har gjort. Som inte i vår tidsmått mätt skulle anses som hemskt. Hon har ju bara liksom lekt på sabbaten och typ så här...
Det är ju fri rättvisigt. Leka på sabbaten
på en söndag.
Jag hade aldrig gjort det.
Leker
jag
du nu?
Jag hade aldrig lekt på sabbaten.
Ett på morgonen. Det är ju nästan så att du leker nu.
Okej, okay, fan.
Jag vet inte när sabbat börjar på söndagen eller?
Söndag, det är inte söndag förrän man vaknar.
Nej, okej, bra.
Det är fortfarande lördag nu.
Jag kommer aldrig gå och lägga mig.
You are safe.
Mm. Ja, men vi hade en mindre diskussion om... Jag har fortfarande svårt att ta mig igenom The Witch. Alltså så här, för att det är en... Det är en tung film, liksom.
Ja, men det är en extremt konceptuell film.
Ja.
Och i och med det så måste man vara mottaglig för vad det är den vill säga eller vad det är den vill göra liksom. Man kan inte och det här jag tänker på när vi du och jag såg hans tredje film The Northman som vi ska prata mer om senare. Men som är marknadsförd då som kanske en Vikings-aktig action drama thriller grej så här. Och då, jag hade ju sett både The Witch och The Lighthouse. Jag hade inte sett The Lighthouse kanske. Men jag hade sett The Witch i alla fall. Och i och med det så hade jag en idé om att det han gör när han gör en vikingfilm är förmodligen inte samma sak som många andra i Hollywood skulle göra.
Hade tänkt.
Ja, och då var det ju en kvinna som satt bredvid mig i biografen som pratade rätt högt med sin Carl genom hela filmen. Och det var extremt tydligt att hon var ju där för att se en Vikings-film.
Ja, precis.
Och det var inte alls vad hon fick. Mm. Och då kändes det som att hon per automatik då blev rätt missnöjd. Liksom. För att, vad är det här? Det är konstigt. Det är konstiga saker som händer. Va? Vad var det? Usch! Ja, men så här, att, och det är ju samma sak med The Witch för många tror jag, att man får en idé om vad det är man ska se. Men är det en Robert Eggers-film så är risken ganska stor att det inte kommer vara det man förväntar sig.
Mm. Man kommer liksom... man kanske förväntar sig från trailern att det ska vara läskigt. Men det är mer obehagligt.
Ja,
det
skulle jag kunna
summera det som. Mm. och det är, handlar mer om karaktärer och historiska epoken och lever i.
Ja, men precis.
Deras känslor och allt vad det är. Känsloyttringar. Och det handlar ju väldigt mycket om i alla hans filmer. Vi ska komma in på det i de andra sen också. Men det handlar ju väldigt mycket om vad någon, en, no, något som någon går igenom.
Mm.
Eller hur?
Det
är
absolut.
Typ så här, en karaktärsutveckling.
Mm.
Och det är ju väldigt mytiskt på det sättet.
Mm.
Inte så här, alltså det är så här myth. Liksom att man blir... det här är karaktärsdanande. Du blir något annat på grund av en sak. Och det är kopplat till så många liksom sagoväsen.
Jag tycker det säger så himla mycket bara. Och jag fattade inte det när vi såg The Northman, men du förstod ju det på en gång. Att det är en tolkning av historien som Hamlet är baserad på.
Ja, alltså, han heter ju Hamlet.
Hamlet.
Det var, mm. Ja.
Ja, ja, jo. Men alltså, för det är ju berättelsen om Hamlet som Hamlet kommer ifrån.
Precis.
Ursprungligen. Och det säger ju mycket om vart Robert Eggers intresse ligger någonstans. I hur man berättar en historia liksom.
Jag skulle vilja säga så här, om man ska... Jag tycker att han har gjort olika saker. Han utvecklas hela tiden.
Jo, absolut.
Och jag menar, vi kommer att komma in mer på det. Men
jag menar bara att
han...
att
det, ja, jag säger inte emot dig.
Mm.
Jag tycker bara att han har... han vet att han vill berätta något. Och han börjar nog med... det han gör i... The Witch är ju att han börjar med en historisk epok och mer eller mindre en händelse i den epoken som handlar om häxförföljelser.
Mm.
Och så tänker han så här, hur är det för de människorna som är precis kring det här? Hur är det? Alltså hur tänker de? Hur är de liksom? Och så är det genom hans verk sen, vare sig vilka historier han berättar. Och han lyckas förklara det för oss nutida människor på ett ganska bra sätt tycker jag.
Mm.
Att vi förstår den världen, det är så här world building liksom. Vi förstår den världen och vi kan leva oss in i lite hur de här karaktärerna liksom är och varför de gör de här för oss ganska konstiga sakerna.
Mm.
Men jag vill än en gång, jag vill bara avsluta med det innan vi ger upp på Eggers för den här gången och hans världar eller vad jag ska kalla det. Att det går liksom till en punkt där det blir inte bara makabert, men för mig, alltså verkligen för mig, roligt då.
Mm.
Alltså det är som Quentin Tarantino gör våld så här i en, han tar det överstyr som vissa människor tycker är jobbigt då liksom. När man går och skjuter eldkastare på någon som ska ramla ner i en pool sen liksom, som är helt så här söndersparkad eller någonting. Det blir så här, oj, det här tycker någon är jätteäckligt eller hemskt. Hur gör man det här med människor? Men det är ju något sjukt och roligt också att man tar det över. Någonstans måste det finnas liksom ett stopp och så tar man det lite vidare.
Mm.
Och det tycker jag Eggers gör.
Mm.
Någonstans med... det är därför jag älskar honom så mycket, för att jag kan inte sätta finger på det.
Nej.
Men någonstans så börjar jag tycka att saker är väldigt roligt med hur han presenterar det i deras här knäppa världar. Att han så här, han har verkligen en satirisk komisk
ja, men jag tror att för,
liksom nudge.
För mig så är det mycket den här, alltså, så här kompromisslösheten i den historien han vill berätta. Mm. Att han viker inte av överhuvudtaget. Han kör 100% ja. På det spåret som han har bestämt att han ska köra. Även ifall det blir så konstigt, obekvämt, komplicerat, liksom så här förvirrande. Oavsett var det tar vägen någonstans, om det blir larvigt, alltså så här, som, alltså en stor del som vi pratade om tidigare, en stor del av dialogen i The Witch, alltså en stor del av behållningen i hela filmen tycker jag är det faktum att de, att karaktärerna i sitt sammanhang pratar nonsens för, ja. För oss, men för, alltså, men de för
pratar
dem
på, de pratar liksom på ett så här övertydligt sätt,
ja, men alltså, som vi inte förstår oss på. Alltså inte bara hur de pratar, men
that is a mouth over there. De är lite konstiga liksom.
När
de, det är ett teatraliskt språk.
Ja, men de säger så här, ja, men för hon, det är i någon scen så föreslår hon, alltså våran protagonista Thomasin, att det är någonting med barnen, att de kongregerar med Satan genom det svarta, den svarta bocken, Black Pit liksom. Och då är det så att pappan, han bara, alltså han bara tror på det liksom. Han
direkt. För att hon uttrycker det på det
sättet. Ja, men precis. Ja. Alltså, så här, och det blir en hel så här, en uppläxning från honom då. Mot de här barnen som är bara barn. Men någon har sagt att de kanske pratar med Satan liksom.
Ganska obehagliga och jobbiga barn.
Jo, ja, absolut. 100%. Det behöver inte betyda att de kongregerar med djävulen.
Att
man köper allting. Alltså de här karaktärerna, de köper allting med hull och hår. Och det blir så här, alltså det blir nästan larvigt i många tillfällen. Men det är just den här dedikeringen till alltså den historiska platsen och tiden som vi är i, som gör att filmen blir helt magisk att följa.
För att, ja, men det är ju teater liksom. Ja. På ett väldigt, väldigt snyggt sätt. Det han är duktig på. Det är inte bara att berätta någonting så på det sättet, utan han kan ju det har vi inte kommit in på, och det, vi håller på att runda av. Men han är ju otroligt skicklig på att skapa de här platserna, eftersom han har jobbat med det, men också alltså cinematiskt, så här nästan, alltså han kan ljud, alltså alla saker klickar väldigt mycket för honom. Han har en väldigt, väldigt tydlig vision som han implementerar i sitt skapande.
Verkligen.